Det här är en podd från Svenska Yle.
I dagens avsnitt av Nyhetspodden ska vi prata om Ryssland. För i Ryssland är coronaläget nu väldigt svårt. Landet har näst flest fall av covid-19-sjuka i världen, näst efter USA. Och jag har med mig Kerstin Kronvall som är Svenska Yles medarbetare i Ryssland. Kerstin, hur skulle man beskriva läget i Ryssland nu riktigt?
Man har nog en galopperande epidemi i Ryssland just nu. En aning färre fall uppges ha uppdagats idag än igår. Men det handlar alltså om en väldigt stark ökning. Och ökningen är allra störst i Moskva. I Moskva-området som ligger som en hålkaka runt om Moskva. Och har 7 miljoner invånare, så det är en jättestor region. Och sen i Sankt Petersburg som tredje. Och sen blir siffrorna lite mindre när man kommer ut i de mindre regionerna. Men det är nog en väldigt allvarlig situation.
Det här är alltså Nyhetspodden från Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Och Kerstin, det här med de ryska siffrorna. För det är ju nu då, som du sa, otroligt många smittade. Men samtidigt så har vi ett dödstal på någonting som börjar närma sig 2700. Hur kommer det här sig?
Det här kommer sig nog, verkar det som, och det verkar finns tydliga bevis på det, att det kommer sig av det att man helt enkelt fuskar med statistiken eller räknar på ett annat sätt än vad vi till exempel räknar i Finland. Jag kan ta några exempel, till exempel Dagestan i Nordkaukasien, där har man 13 000 smittade av coronasmittan och där har bara 29 personer dött av covid-19. Men under samma period har 657 personer dött av lunginflammation. Och motsvarande siffror kommer från Karelen, från ryska Karelen här vid finska gränsen. Den här statistiken från olika regioner och också det som människor berättar helt enkelt i min lilla bekantskapskrets, så finns det faktiskt många som har anhöriga som har dött och som inte har fått diagnosen eller covid-sjukan som dödsorsak, utan lunginflammation eller hjärtstillestånd eller något sånt här. Så det verkar nog tydligt att man fifflar helt enkelt med siffrorna. Eller ja, inte vill visa upp de riktiga siffrorna efter att ansvaret för hanteringen av den här epidemin skickades ut eller fördes över till regionerna, så finns det en sån här typisk rysk rädsla också för att komma fram med dåliga resultat. Och väldigt många döda i covid-19 är ett dåligt resultat, men vad kan man göra om folk har hjärtfel och lungsjukdomar?
Just det var precis det jag tänkte fråga dig, alltså när du säger fiffla, så det är alltså då inte så att man räknar så här för att man till exempel har gjort det alltid, utan att det uttryckligen är ett sätt att putsa statistiken.
Så uppfattar jag det. Så uppfattar jag det definitivt. Ja. Och man har två grupper som man vänder sig till. Dels vänder sig de lokala myndigheterna till den lokala befolkningen och säger att titta nu, vi klarar oss bra. Dels vänder man sig uppåt i maktstrukturerna och visar för guvernören och presidenten att visst klarar vi oss.
Det som vi också får rapporter om är att den ryska sjukvården i det här läget verkligen går på knäna. Hur illa är läget riktigt?
Det verkar nog vara fruktansvärt illa. Det verkar som om bristen på skyddsutrustning helt enkelt har lett till att sjukvårdspersonal insjuknar i väldigt stora mängder, väldigt stort antal. Och bland annat just i Moskva-området som jag just nämnde med sina 7 miljoner invånare, så där har man just nu ungefär 2000 läkare som har insjuknat i covid-19. Och det är 8% av alla läkare i området. Och man har fått in då studerande och militärläkare som ska ersätta de här som faller bort. Och det här är då bara i en enda region. Och det kommer väldigt många rapporter från olika regioner om att läkare säger upp sig. Läkare och sjukvårdare som klagar på bristen på skyddsutrustning eller annan utrustning blir uppsagda, får sparken helt enkelt och hotas på olika sätt. Och det har också förekommit fall av misstänkta självmord bland läkare som har varit förtvivlade över situationen. Det har varit tre väldigt konstiga fall där läkare har dött efter att de har fallit ut genom fönster. Hur det riktigt har gått till så vet man inte, ja. Men det här har väckt mycket uppmärksamhet och det förstår man ju.
Det är ju en helt förfärlig bild du målar upp här. Är det så, eller på basis av det du säger så får man ju känslan av att det liksom, läget är utom kontroll.
Det tror jag det är i många regioner. Alltså jag tror att det går ganska bra i storstäderna där det också de flesta smittade finns och där de flesta pengarna finns, eller mesta pengarna i Ryssland finns. Men ju längre ut på små orter man kommer, desto svårare är läget. Och jag tror att läget kan till och med vara svårare än det vi ser. Eftersom det finns en så stor rädsla att komma fram med kritik. President Putin lovade här tidigare i våras att de som hjältemodigt arbetar med att bekämpa covid-sjukan och sköta insjuknader så ska få en skattefri extra ersättning. Den här ersättningen rörde sig mellan, omräknat i euro, mellan 320 och 1000 euro, lite beroende på vilket jobb man hade. Och det här har också väckt mycket kritik att de här pengarna har inte betalats ut, och på vissa håll, till exempel just i ryska Karelen här inte i Finland, så har en lokaltidning kunnat föra i bevis att vissa har inte fått den här ersättningen, som fått hela summan som ersättning, utan byråkraterna på sjukhusen har suttit och räknat ut hur många minuter de verkligen har varit i kontakt med coronasmittade patienter eller sådana som har covid-sjukan, och sen har de fått bara en liten del av den här utlovade summan. Det här har förekommit runt om i landet, och president Putin röt till om det här nu mot slutet av förra veckan och sa att nu ska de här pengarna betalas ut, och nu på vissa regioner så, eller i nyhetsrapporter från vissa regioner, så börjar man säga att nu har man betalat ut de här pengarna. Så det fifflas också på ett fullt sätt i förhållande till dem som faktiskt utsätter sig själv för stor fara för att hjälpa andra.
Putin, sa du. Och det blir ju så då förstås att när man pratar om kontrollen och hanteringen av läget i det här jättelandet, så då kommer man ju snabbt in på president Putin. Du sa ju det här då att han ju utlokaliserade ansvaret för allt sammans till regionerna i Ryssland och de regionala myndigheterna. Varför gjorde han det?
Han gjorde det nog helt enkelt för att slippa bära ansvaret för det som går fel, för han insåg väl ganska snart att det här kommer inte att gå bra. Och nu sitter han då och ryter till om sånt som man ute i regionerna gör fel. Och det här kan han göra en tid, men jag tror inte att det är politiskt hållbart. Och han har själv också, han talar i ett tv-program som sändes på den första kanalen, alltså den här riktigt statsstyrda kanalen på tv här under veckoslutet. Och där talar han inte egentligen så mycket om coronaepidemin, utan han talar om Ryssland som inte bara en suverän stat utan en separat civilisation. Och då kom han in på att Ryssland ska ta till sig erfarenheter av andra länder, men inte glömma att vi själva har en högteknologisk bas. Och som exempel använde han då det att Ryssland har sådana vapen som inget annat land i världen har. Och det här tycker jag att det är ett tecken på väldigt dåligt spelöga politiskt sett just nu. För att just nu bryr sig väldigt få ryssar om hur effektiva vapen Ryssland har. Nu skulle de vilja veta hur effektiv sjukvårdland det har.
Ja, men varför gör han så här då? Betyder det att han helt enkelt inte har läget under kontroll? Eller det läget under kontroll har han ju inte. Men är det här hans sätt nu då att tackla det på något vis?
Jag tror att det är ett av tecknen, det finns ganska många tecken på att han har ingen empati när det gäller sitt folk, och han har ingen uppfattning om de sociala stämningarna i landet. Och om det då beror på att han själv inte ser och hör tillräckligt mycket, eller att hans rådgivare inte för fram verkligheten till honom, eller om han bara liksom stänger ögon och öron och bestämmer sig för att nu går han sin egen väg, så det är svårt att säga. Men det politiska systemet i Ryssland är så konstgjort. Det finns egentligen ingen politisk agenda. Putin har ingen, inget politiskt program, utan hans maktposition är egentligen som en bankautomat. Att när det finns pengar så betalar han ut hit och dit, och det är han som bestämmer vem som får pengar och till vad. Och i en sån här situation, så hela den här geopolitiska retoriken som han har ridit på under de senaste 5-6 åren faktiskt, så den har förlorat sitt värde. Och nu har han tydligen svårt att ta sig ut därifrån, och svårt att, han har förstås, alla länder har svårt att hitta en lösning, och vet inte, det är väldigt få som kan säga att de vet hur man ska göra för att bekämpa den här epidemin, men han verkar på något sätt fjärmad från folket på ett sätt som kanske till och med för hans del är lite överraskande, för att han har varit bättre på att ha liksom någon slags koll på pulsen i landet tidigare.
Ja, jag läste någonstans att han i sina framträdanden, att det har varit någon som har ansett att han har sett annorlunda ut, och han har verkat nästan uttråkad på något vis, och inte alls så där resolut som han brukar vilja framställa sig.
Ja, det har jag också tyckt. Till exempel när han har haft de här, det har varit sådana bandade sändningar från när han har mött regeringen. Och hela hans minspel och hans sätt att när han ställer då, det går till så att han ställer frågor till de olika ministrarna, och sen svarar ministrarna, och det är långtråkigt, alltså de kommer med långa raddar av siffror och procenttal och visar hur duktiga de är, men hans sätt att sitta och titta på sina papper eller göra lite fula miner eller titta åt ett annat håll, så har på något sätt gett ett sådant intryck av att nu skulle han inte riktigt liksom iddas med det här mera.
Men den stora frågan är ju då sen förstås, hur påverkar det här stödet för Putin och ryssarnas förtroende för honom? Och det som vi ju har sett längs med åren är att det finns ändå ett förtroende kvar på något plan, trots allt möjligt. Men hur går det nu?
Det är svårt att säga. Någon förändring väntar sig alla att ska komma. Jag satt just här och läste den här tankesmedjan Carnegie, som har ett ganska aktivt kontor i Moskva. Så de skriver en hel del om det här, att det här politiska systemet nu på något sätt är i gungning, och att det inte i längden går att ha ett politiskt system där det enda, liksom det enda sättet att rösta är antingen för eller emot Putin. Än så länge har det varit så att också när stödet för Putin har minskat, och det hade ju gjort drastiskt här under den senaste tiden, så har han varit den överlägset mest populära politikern, eller överhuvudtaget överlägset mest populära publika figuren i Ryssland. Men hur länge håller det här, och hur länge sitter alla andra tysta och stilla? För det finns ingen egentlig oppositionsledare i Ryssland. Men någonstans i bakgrunden finns det helt säkert aktiva människor inom politiken på ganska höga poster också, som börjar tänka att skulle det vara dags med en förändring. Och när dyker det upp någon som vågar sig på att utmana Putin? Så det här blir spännande att se. Och det blir också väldigt spännande att se om den här omröstningen, om grundlagsändringen, om den verkligen genomförs nu under sommaren. Att vad får den för ett resultat, och hur mycket måste både uppgifterna om valdeltagande och resultatet förfalskas för att det ska bli sånt som Kreml vill ha.
Men du sa att det kan finnas folk då som sitter runt omkring och funderar på alternativ till Putin, men finns det något tecken på, hörs det någonting sånt? Finns det någon, syns det någon här då som skulle vara ett alternativ? Nu i det här läget alltså, menar jag, med coronan och så.
Jag tror inte att det just nu syns någon. Men det är det att vi ser så oerhört lite av det som händer i Kreml och händer i de ryska politiska kuluarerna på riktigt. Alltså det är så otroligt dolt för oss. Det fanns en period här någon gång där kring 2020-2008 när man hade en uppfattning om att det blev lite öppnare, och sen slöts alla murar väldigt snabbt, och det är nog omöjligt att se vad som händer där bakom. Och jag har åtminstone inte sett någon journalist eller politisk observatör komma med namn eller någonting sånt här. Men däremot har jag sett många diskuterar just det här att hur länge kommer den politiska eliten att tåla den här situationen.
Där får jag säga tack så jättemycket till dig, Kerstin Kronvall, för att du var med och pratade om läget, coronaläget i Ryssland och dess då eventuella politiska följder. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!